Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Mr. President.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkommen till den här podcasten som heter Mr. President. Den handlar om Amerikas alla presidenter och vi har kommit till president 42. Och det är Bill Clinton. Innan vi säger något mer om Bill Clinton ska vi som vanligt presentera våran expert. Klaus Stolpe, välkommen med som vanligt.
Tackar, tackar.
Ja, vi rör oss nu i nutiden. Jag tänkte på det att Clinton som vi ska prata om idag, Bill Clinton, det är ju den första nutidspresidenten för oss på något sätt. Jag vet inte om du, ja, det är liksom hans fru blir ju sen utrikesminister och dessutom så är hon ju och ställer upp mot Trump som kandidat, så att det är verkligen i nuet den här presidenten, eller hur?
På något då, det kan man ju nog lugnt säga, och till skillnad från det stora flertalet av de som vi har gått igenom förr, så man lever ju fortsättningsvis och syns nu och då, och dessutom om man nu ser det från den här synvinkeln att jag menar, du och jag är födda i typ mitten slut av 60-talet. Det betyder ju att vi var ju ändå vuxna då han blev vald och snudd på medelålders då han lämnade presidentposten. Så att det är ju förstås sådana personliga grejer som kommer in också, hur pass bra man minns en president. Att någon, om vi nu tänker oss att någon väldigt ung person lyssnar på det här, så tycker de ju att Bill Clinton var strax efter Washington eller något liknande, och någon person som är då, ska vi säga, äldre än oss och tycker att det är ganska nyligen som han var president och så vidare. Så att allihopa har ju kanske lite olika referensramar, men att jag skriver under på det där med att vi börjar liksom snacka nutid, närma oss nutid helt enkelt.
Men jag tänkte på det, egentligen skulle man nog kunna säga att Bush, den äldre som vi pratade om senast, också är i nutiden på något vis. Men han var så bortglömd. Man vet inte, som vi pratade sist, att han är liksom en lite ingenting president. Så att därför är han inte med i nutiden. Han är bortglömd helt enkelt.
Ja, nog lite nu och sedan så. Det som väl också lite grann kan inverka att de, både Reagan som var före och sen de här tre som kom efteråt, så var ju 8 år president. Och George Bush den äldre, så var ju endast 4 år. Så att han, det blir ju också hälften kortare tid att liksom lägga någon sån här verkliga fotavtryck i historien också.
Ja, inkläm på något sätt.
Ja, alltså färre mindre tid för att åstadkomma lustiga händelser som då jag kan sitta och gotta och säga.
Ja, det är sånt vi pysslar med.
Det här är fullständigt ovetenskapligt.
Vi nämnde ju förra avsnittet att Bill Clinton, det var en president som dök upp lite som gubben ur lådan. Man kände inte ens ett år innan presidentvalet riktigt till honom. Men Heartbreak Hotel, den låten har eventuellt någonting att göra med hur han sen blev känd, eller?
Jo då, det är ju, alltså det här med vikten av en god massmedial framtoning, så det ska ju inte underskattas. Och Bill Clinton, även om han nu hade då ett förflutet som guvernör i Arkansas, så Arkansas är inte så himla känd delstat, liten delstat nere i södern, om vi nu karikerar lite, så inte visste ju så många vem han var, och dessutom var han ju påfallande ung. Så att, men han då, han tillkännager, eller han helt enkelt ställer upp i det här väldigt populära tv-program Arsenio Hall Show och berättar om liksom sina politiska ambitioner och sådant. Och då är det där att han har ju ett förflutet som musiker, så han då plockar fram saxofonen och spelar Heartbreak Hotel, tror jag det var, tillsammans med den här orkestern som finns där i studion. Och då förstås, då skiljer man djurmängden. Det här kan man ju tycka då var, ja, var ytligt eller vad som helst. Men att det lönar sig att göra någonting utöver det vanliga, så lägger ju folk märke till en helt enkelt. Att, jag menar, det är ju inte typ att man skulle bete sig illa eller någonting sånt, men att man... Det är klart att det där var ju bevisligen ett sätt att profilera sig, så folk la ju märke till honom.
Mm, just det. Hur var det med Al Gore? Han fanns med också. Vem var han i det här sammanhanget?
Ja, alltså det är ju hans vicepresidentkandidat, och han var ju ännu yngre, för att Bill Clinton var då vid det här laget, eller då i samband med valet, så var han 46, och då ska vi komma ihåg att bara för repetitionens skull att John F. Kennedy är den yngsta som har vunnit ett val, han var 43, och Theodore Roosevelt är den yngsta som har blivit president, han var 42 då han tillträdde efter att McKinley hade blivit skjuten. Al Gore var ännu yngre, han var 44 vid det där laget, men det som också gör det intressant är ju att det var ju från liksom två grannstater. Och det är ganska ovanligt, alltså att, eller det är snudd på unikt egentligen. Vi har två unga personer, eller jämförelsevis unga, i det där sammanhanget väldigt unga. Mm. Och de kommer från Arkansas och Tennessee, och det är då två delstater som helt enkelt väl ligger på varsin sida om Mississippi-floden, om jag nu minns geografin rätt. Och jag menar, det där som vi har sett genom det här programserien, även om vi nu kanske inte har påpekat det varje gång, men att det är ju snarare vanligt att en presidentkandidat och vicepresidentkandidaten, så det kan vara så att om presidentkandidaten är väldigt gammal, så kan vicepresidentkandidaten vara väldigt ung. De behöver inte ha samma värderingar, och allra minst vara från samma del av landet, utan att liksom komplettera varandra. Det är klassiska exempel som ofta nämns, är ju att Eisenhower valde Nixon trots att han tyckte illa om honom, men han behövde någon som var gärna någon som var konservativ och ganska ung och från västkusten. Nixon var konservativ, ung och från Kalifornien, så att det passar ju bra i sammanhang, även om Eisenhowers respekt för Nixon inte var den allra största. Vi kan ju ta ett väldigt sent exempel, att jag menar Biden och Harris. Alltså det skiljer ju ganska mycket i ålder och kön, etnicitet och så vidare, så att man kan helt enkelt flirta med olika väljargrupper den där vägen. Men att Gore och Clinton var ju rätt snarlika, så att och också just att de var från södern, som under långa tider har varit politisk offside där under tiderna efter inbördeskriget, så man kan konstatera att man får gå tillbaka till Andrew Jacksons tid för att hitta att presidenten och vicepresidenten kom från sydstaterna. Och då syftar jag inte på den här Martin Van Buren som efterträdde honom, utan första mandatperioden som Jackson var president, så hade han en vicepresident från South Carolina, men han bytte ut honom sedan, för att de kom inte alls överens.
Nej, just det. Men att en demokrat från sydstaterna, det är ju intressant också i modern tid, med andra ord. Därför att det är ju inte en konservativ demokrat då längre.
Nej, exakt. Så att där det här skiljer det ju faktiskt ur också, att går man längre tillbaka i tiden, alltså före Lyndon B. Johnsons tid på 60-talet och det här han... Franklin D. Roosevelts tid på 30-40-talet, så hade ju, då var det ju tidigare vanligt att demokraterna dominerar stort i södern, men det har ju svängt om då, så att eftersom republikanerna nu har profilerat sig som det mer värdekonservativa partiet, och i södern är man mer värdekonservativ än på många annat håll, så har du i modern tid republikanerna i regel dominera i södern, så att det var ju verkligen lite speciellt mot den bakgrunden också.
Mm, just det. Clinton hade det här med musik, då han blev ju känd då, som sagt, i tv alltså folklig ja. Känd, men han hade tankar på att bli musiker, eller?
Ja, det är väl många ungdomar som har det, att han Han hade yngre år så hade han spelat just då saxofon. Jag vet inte om han behärskar några andra instrument, men att han hade spelat saxofon i ett band som hette Tre blinda möss, eller Three Blind Mice. Men han insåg nu något skede att den där typen av drömmar så kan han överlåta åt andra. Så det fick bli något annat istället, och politik var han väl då på något plan intresserad av. Men sedan så den där lågan för politik så var att han ingick i någon sån här grupp av ungdomar som alltså fick besöka John F. Kennedy i Vita huset. Det var i juli 63, alltså bara en 4 månader före Kennedy blev skjuten, och det finns ju till och med sparat på film från någon nyhetssändning eller vad det nu är då Bill Clinton står och skakar hand med Kennedy där ut på den där gården och byter några ord med honom. Och man ser ju helt klart att det syns helt tydligt att det är han, så att det är ingen tvekan om den saken. Och det där, sånt där är ju förstås guld värt om man ska göra någon valreklam eller något sånt, ifall man har rättigheter att använda den där filmsekvensen. Så det där, så jag, om jag nu med risk för att bli lite väl detaljerad, så att han, det finns en sån här ganska, alltså jag tycker den är jättebra gjord, en sån här valreklam som Clinton hade 1992, var han utnyttjar dels den där filmsekvensen och också det faktum att han kommer från en liten stad i Arkansas som heter Hope, alltså hopp, och det här och så visar han det där, och det är så fantastiskt att tänka att jag som med min anspråkslösa bakgrund så få tillfälle att träffa Kennedy, att nu är det ju fantastiskt det här landet, och sen så slutar det med att jag heter Bill Clinton och I want to give hope back to the American people. Så att det är det här väldigt skickligt gjort. Det finns, på YouTube finns ju mängder av sån här gamla valreklamer och liknande, men att det finns någonting som heter American Museum of the Moving Image, eller om det är bara Museum of the Moving Image, och där så kan man slå in då på, vad heter det, The Living Room Candidate, alltså vardagsrumskandidaten, och där finns då från 1952 framåt sådana här godbitar, alltså de här bästa eller mest kända eller mest spektakulära valreklamerna från TV-valsreklamerna från olika president. Det är faktiskt väldigt intressant att se på det där.
Och för det är ju presidenternas visitkort på något sätt, innan de blir presidenter eller när de ska vara kvar på sin post.
Ja, på något vis nog. Sedan kan man ju ändå följa med då hur, liksom dels hur de har ändrats, de där valreklamerna, men att också liksom vissa saker som alltid går igen, alltså oro för ekonomi eller trygghet i en orolig värld och hela det där köret.
Dels så när det gäller reklam, så det finns ju en bra dokumentär om Clintons valkampanj.
Att någonting väldigt känt från den där första valkampanjen är ju då de anlitar James Carville och han kommer in då i det här planeringsrummet eller strategirummet. Var det då en massa whiteboards och vad de har skrivit upp, vad de ska ta upp i valkampanjen mot den sittande presidenten Bush den äldre, och den här bara skakar på huvudet och så tar han väl en typ ett tomt papper och skriver med en, jag tänkte säga A4, men att de har inte ens A4 i USA, de har ju egna mått på allting där, så att, men han tar ett vitt papper och en helt enkelt tusch, och så skriver han it's the economy stupid, och så går han och tejpar fast det på det där, att bara konstatera att inte ska vi diskutera internationell politik här.
Nej.
Det är ju liksom lite svårt med tanke på vilken CV Bush har.
Ja, just
det. Och liksom, vi ska inte påminna om att hur lite erfarenhet Clinton har på det internationella planet, utan nu har det blivit en lågkonjunktur. Det är det vi ska fokusera på. Det är det man gör, och det är det som väljarna sen fokuserar på i det här valbåset. Så att trots att Bush har varit till synes oslagbar ännu ett år före valet och Clinton helt okänd, så är det Clinton som vinner.
Ja, ja, precis. Filmen är ju en av de mer kända dokumentärerna faktiskt som finns. The War Room heter den.
Precis.
Och den är fantastisk just hur han håller på och ringer där. Och Clinton kommer ju förbi ibland lite, men han verkar ha inga idéer eller någonting. Han är bara liksom en publikfigur. Han är bara en fasad, tycker man, i den där filmen. Ja, så att det är lite, och det vet jag inte. Det är mycket som talar emot det när vi pratar om enligt det här idag, tror jag. Att han har en ordsubstans i alla fall. Men han har ju då varit guvernör redan och är ung som presidentkandidat. Så att han måste ju ha varit guvernör som väldigt ung alltså.
Ja, alltså han var ju den yngsta i USA då han blev, för att han blev vald redan, alltså långt före han blev president. Han var bara 32 då han blev vald första gången. Sedan förlorade han och kom igen på guvernörsposten. Det var guvernörsval rätt ofta då, för att jag tror att de hade 2 år som mandatperiod i Arkansas. Det är därför delstaterna bestämmer själva, surprise, surprise. De flesta har 4 år, men Arkansas hade 2 år på den tiden. Jag tror att det är ändrat till 4 år där nu också. Men att, och det där så, att han då först vinner och sen förlorar och vinner på nytt. Så då blev han kallad The Comeback Kid av pressen. Mm. Och det där smeknamnet så utnyttjar han ju sen också skickligt i den där valkampanjen.
Just det, okej. Okay. Och det var annat också att han var tidigt faderslös, var det inte så?
Men alltså han har ju aldrig haft någon pappa, för att den där pappan så dog ju 3 månader för han föddes. Så att han körde ihjäl. Ja, precis. Och så att det här namnet Clinton så kommer från hans styvfar. Mm. Bill Clinton hette Blythe, eller Blythe, mm. eller hur den uttalas, Blythe, från början. Men att då gifte hans mamma om sig med den här Clinton. Och det där berättas också i den här samma valreklamen som jag talar om, var man dels har den där filmsekvensen med Kennedy och att bring hope back to the American people. Så han tar ju upp det där också, att oddsen var dåligare än för han föddes, och ändå så hade det gått bra, därför att USA är ett så fantastiskt land, och nu ska vi det här liksom göra vårt bästa för att det ska bli ännu bättre. Mm. Men att jag tror faktiskt att det var det där med att han fick träffa Kennedy och skaka hand med honom, så han nog uppenbarligen lämnade ett djupt intryck, därför att det är väl dokumenterat att då han väl hade blivit president och mamman hälsade på honom i Vita huset första gången, så då var det uppenbart väldigt viktigt för honom. Och kanske säkert för mamman också, att gå ut på gården och peka att det var exakt här, mamma, som jag stod då jag skakade hand med Kennedy.
Okej.
Och i och för sig, det ifrågasätter jag inte. Det skulle jag också tycka i motsvarande situation om jag som ung skulle ha skakat hand med, vad blir det då, Reagan eller något liknande, eller Kekkonen.
Ja, precis.
Finns ju en del likheter mellan Clinton och Kennedy. Ett extremt intresse för folk av det motsatta könet, till exempel. Just det. Så det är ju också utmärkande för Clinton och Kennedy, om vi nu ska vara helt ärliga.
Ja, precis, om vi återkommer till. Men som nämnde du det, men hur var han den yngsta guvernörens överhuvudtaget? Han var yngst då, men hade han varit yngst i historien?
Han var yngst då. Nej, för att tidigare så har det funnits en del sån här exceptionellt unga faktiskt. Men under 1900-talet så om vi håller oss till den tiden, så då var det bara en guvernör som hade varit yngre överhuvudtaget. Mm. Det var en karl med alltså inte känd sådär internationellt, men Harold Stassen, han var det här guvernör för Minnesota under krigsåren, och det var en sån där som var som jag känner till det där namnet så tillvida att han var aktuell ganska många gånger för posten som republikanernas presidentkandidat, men att han liksom föll alltid ur det där då de skulle börja sållas bort, så att det är snarast det som jag associerar det där namnet med. Den som vad jag tror är den yngsta guvernören i USA för tillfället, så är faktiskt just guvernören i Arkansas. Och det är en av få guvernörer som jag nog kan säga att jag känner till, för att hon heter Sarah Huckabee Sanders. Hon var nämligen presssekreterare för Donald Trump medan han var president.
Ah, just det, ja.
Hon framstod som någon sån här trygg, och så då det kom någon sån här pinsamma frågor om Trump, så sa hon bara I don't know about that. Så att hon liksom slog ifrån, hon var oerhört skicklig på vad hon skulle svara på och inte svara på.
Ja, just det. När Clinton kommer så i den tiden så är det den unga generationen som tar över, alltså trots att man kan ändå tycka att de var inte så jätteunga. Men det är den unga generationen som tar över. Nu faller det i deras knä det här allt elände, Vietnamkriget och problemen, och sen då den här ekonomiska recessionen. Det är på något sätt det, känns det som, Clinton är.
Ja, för att han var ju då han var ju född 46 och bara som kuriosa kan vi ju säga att både Bush, den yngre som kommer sen, och Donald Trump är ju också födda 19, så att de är födda samma år, men att Trump kom ju något senare än Clinton, om vi säger så. Till och med Bush, den yngre, var ju hyfsat ung. I och med att inte var ju han mer än 54 heller då han blev vald. Och det är ju liksom, det är väl ganska där, ja, genomsnitt och kanske lite under till och med. Men att det är ju ett intressant hopp i det hela, därför att de här som föddes under den här ekonomiska depressionen på 30-talet, så ingen av dem har ju någonsin blivit det här president. Ah. Depressionens barn fick aldrig sin president på något vis. För att, jag menar, Carter och Bush, den äldre, så var ju födda på 20-talet och dessutom ganska så där i början. De var ju födda då vad heter det? Coolidge var president, och sedan så är det ingen som är född mellan 28 och 46 innan då Biden kommer, som ju är född några år före Clinton till och med. Men att just från de här så kallade depressionsåren så är det, så är det då ingen. Så att det är nog förstås en slump att det nog råkar bli så, men att lite speciellt är det ju, att om man nu kollar vad skulle man kalla det, födelseårtionde för USAs president. Alltså 1930-talet, så där finns det ingen.
Men när det gäller Clinton då, hans politik, så det var en mjukare politik och inkluderande politik. Och bland annat det här i militären med där homosexuella skulle få plats, det var någonting med det, men det var inte riktigt modernt i alla fall. Det blev någon brasklapp kring det där uttrycket.
Ja, precis. Alltså att det var i dagens läge, så jag menar det som en vedertagen åsikt idag så var en radikal åsikt igår och en väldigt konstig åsikt i förrgår, om vi säger så. Men att då var det frågan om att skall homosexuella få vara med i militären eller inte. Och då är det så att det var många som tyckte att det där passar inte sig. Alltså av olika orsaker. Men Clinton så försökte sig på en kompromiss som kallades för don't ask, don't tell. Det man kan räkna ut vad det handlar om. Att det gick ut på att homosexuella skulle hålla truten om sin sexuella läggning helt enkelt. Men samtidigt så var det också förbjudet att fråga folk att är du liksom bög eller inte. Och då i dagens läge så kan man ju då tycka att nu är det ju märkligt om man ska få berätta att man är homosexuell. Men att på den tiden så var det ju ändå ett sätt att få dem att liksom få dem involverade i militärtjänstgöring. Så det är lite som på vilket, från vilken vinkel vi riktar strålkastaren helt enkelt. Sedan så hade ju det gått igen. Alltså för sin tid så var det ju ett ganska till och med ganska liberalt förhållningssätt. Mm. Sen är ju en annan sak att under Obama sen så gick man ett steg längre i mer liberal riktning. Det är klart de ska få säga vad de har för läge.
Ja, visst. Nej, men det var på något sätt man trodde att det här, kanske det var så att det krävdes för att börja öppna upp och sen...
Alltså, jag tror det tror ju jag, för att inte att det ska vara i... Jag menar, det som går an idag gick inte an då kanske, så att skulle han ha sagt direkt att nej men det här ska vara helt öppet och okej och så vidare, så då skulle du väl ha kanske stött på patrull helt och hållet för att många skulle ha tyckt att ja, men det här passar ju inte.
Nej, just det. Men Clinton är ju väldigt också känd då för sin fru och vissa andra kvinnor också som vi kommer in på här nu, men hur är det med hans fru då, Hillary Clinton, hur har de träffats? Vad finns bakgrunden här?
Nej, de har ju liksom en gemensam bakgrund via vad de har studerat och vad de har jobbat med och sånt. Att hon var ju en framgångsrik jurist och då han i tiderna visade intresse för henne, så var hon inte riktigt med på notarna för att hon liksom sa nej första gången, för hon tyckte att hon behövde tänka över saken. Och det här, jag misstänker att hon kan väl ha tänkt över saken mer än en gång efteråt och undra vad hon gav sig in på. Det är väl ganska rimligt det, men att hon har ju ändå stått vid hans sida, för att det har ju varit hans ämbetsperiod så kantades ju nog av en mängd kvinnor som trädde fram och sa att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier, och andra var mera med på noterna och det här, den som ju var mest uppmärksammad så var ju att han hade ju haft ihop det med någon praktikant som hette Monica Lewinsky.
Och Lewinsky-affären.
Det var ju en massa ståhej kring det också.
Men grejen var inte att han hade haft något förhållande med henne, utan det faktum att han förnekade. Var inte det som var det stora saken?
Ja, exakt. För att då... Alltså, han anklagades ju då för mened och förhindrande av rättvisans gång och så vidare, och det var ju väldigt uppmärksammat kring det där, att de som nu har minnen från den här tiden då där i slutet av 90-talet, så att jag menar, det var ju, man satt, la igång tv-nyheterna och sånt där, men är det där nu igen, att jag orkar inte mera. Jag menar, man fick en känsla av att en stor del av det politiska livet i USA så gick ut på att reda ut hur man definierar sex och så vidare. Och i något skede så börjar ju på något vis det här, ska vi kalla det, sunda förnuftet ta över, att folk... Alltså det ledde ju till slut till att Clintons popularitet snarast ökade. Okay. Därför att folk började tycka att, men har inte USAs president viktigare saker för sig än att behöva käfta med den där Annette Ken Starr, den där åklagaren som ju gick an som en furie. Så att folks sympatier för Clinton så ökar ju, även om de kanske inte tyckte om hur han skötte sitt privatliv. Men det var ganska konstigt hela det där, att det finns kanske viktigare saker att fokusera på helt enkelt, att vad är detta för ett tjafsande.
Men det var inte direkt någonting förbjudet heller, det var inte så bra att han hade det där, men det fanns ju inte några regler som sa att han inte fick ha något. Han hade ju inte gått emot lag eller någonting.
Nej, men det var då var det andra som trädde fram och sa att de hade blivit utsatt för sexuella trakasserier för länge sedan och allt sådant. Och inte kan jag ta ställning till sanningshalten i det. Kanske det var så, kanske det inte var så, men att det var ju ganska långt tillbaka i tiden, som man tycker väl att ja, men att ja då. Har du kommit på det där nu först?
Ja, precis. Det var sådana saker, ja.
Utan att liksom ta eventuella osakligheter i försvar naturligtvis. Mm.
Men jag menar...
Att det blev ganska tjatigt helt enkelt. Det var ju många som tyckte så helt enkelt. Att nu räcker det liksom.
Nej, men det var ju mumma för media egentligen det där. Men samtidigt så blir det ju riksrätt, och det är ju aktuellt på det viset att nyligen har vi haft två riksrättsförfaranden. Så hur kan man prata om den riksrättsgrejen mot honom då?
nu ska vi komma ihåg att det är otroligt sällan i historien som det här riksrätt, så kallad impeachment, har blivit aktuellt. Och det är ju ett sätt att göra sig av med en president. Först så går man igenom det i representanthuset. Där räcker det med enkel majoritet. Sedan ska det vidare till senaten. Där krävs det 2/3. Och eftersom nu de här partilinjerna i regel håller, så är det ju väldigt svårt att avsätta en president. Och den första som blev utsatt för det här var Andrew Johnson i slutet av 1860-talet. Sedan går det fram till Nixon 1974, men han blir ju faktiskt inte, han hinner inte bli det här han utsatt för det via senaten, för att han avgår innan. Och det har väl att göra med att han skulle ha blivit fälld helt enkelt. Men sen i övrigt så är det bara Clinton och Trump som har blivit utsatta för den här, så att det är ju inte något som sker ofta. Men att om vi nu tänker på hur pass relativt sett ofta det har hänt i modern tid, så kan jag ju tänka mig att så infekterat som det är mellan republikaner och demokrater i dagens läge, så att om det här det inte är presidentens parti som har majoritet i representanthuset, så är det liksom hög risk att presidenten blir utsatt för det här, och sedan blir han friad i senaten.
Och kanske var det den här mot Clinton som öppnade portarna, även om det var ju nästan 20 år innan. Det var 20 år före Trump i och för sig. Så det...
Ja, men att om du ser på hela historien, så det har faktiskt hänt så här pass helt enkelt otroligt få gånger egentligen, så är det ju faktiskt lite speciellt.
Nej, det har ryckt in som något politiskt verktyg egentligen då.
Exakt.
Hans lagstiftning, alltså lite mer humant och mer öppet och inkluderande. Men den här, vad var det för en lagstiftning om återfallsförbrytare som man använde någon baseballterm för? Det var lite kontroversiellt och konstigt.
Jag förstår inte mig på baseball, och inte förstår jag mig på amerikansk fotboll, och inte förstår jag mig på speciellt mycket annat heller i idrottsväg.
Utom vanlig fotboll,
jag tycker kanske. Vanlig fotboll tycker jag om. Det är liksom, det är mer på min nivå. Men att det finns någon baseballterm som heter, det är väl slanguttryck, 3 times you're out, alltså man blir bränd 3 gånger eller hur det nu är. Och det där, så den där termen, så associerar, eftersom jag då inte förstår mig på baseball, så associerar jag det mera med Clintons lagstiftning, för att det var helt enkelt en lag som gäller bestraffning av återfallsförbrytare. Och det kan jag väl i sig ha förståelse för, att om någon begår nya brott, så har de ju visat, ja, det blev ju inte bättre av att de satt i fängelse, de kanske kan vara farliga för sin omgivning och sånt. Men att så som det applicerades eller sattes i verket under Clinton, så var det att vi säger nog att man har blivit dömd 2 gånger för väldigt grova brott, så kunde det räcka med att man, lite karikerat, man knyckte en cykel sedan tredje gången, och så fick man ett jättelångt straff. Så att det blev lite tillspetsat helt enkelt, att om man har 2 grova brott bakom sig, så och ändå får liksom bli villkorligt frigiven, så då blir det ju lite konstigt om man gör en väldigt marginell förseelse och får då ett extremt långt straff för det. För att det är ju liksom, då får man straffet för de där båda andra grejerna också. Så att det slog ganska fel helt enkelt. Att det blev lite konstiga dom, eller till synes konstiga domslut i vissa fall. Alltså så pass så att den där lagstiftningen nog kunde uppfattas som ganska kontroversiell. Sedan är det en annan sak att många tycker ju att begår du ett grovt brott, så ska du inte slippa ut något mera. Men att det är då en annan sak. Men att det här blev lite konstigt så som det sattes i verket, om vi säger så.
Den här hälsovårdsreformen höll han på med. Det som Obama sen ju genomförde någorlunda, så fanns då embryo till här under Clinton. Men det gick inte så bra.
Jo, nej, för att det är det här han sa, att det är faktiskt också någonting som han, vad jag nu har förstått, räknar som sitt stora misslyckande, att man inte fick igenom den där hälsovårdsreformen. Och då är det, det här skulle man, det som han nu kritiserades för var att han utsåg sin egen fru att leda den där arbetsgruppen som skulle bereda det där, den där reformen, och det som så att var att ungefär att det där fick hon bara på liksom på grund av att hon är presidentens fru, men grejen är ju att hon var ju en erfaren, framgångsrik jurist, så jag menar, man behöver ju inte vara idiot bara för att man är gift med en president. Nej. Om vi säger så. Så att jag menar, det kan ju hända att en annan republikansk eller demokrat president som skulle ha utsett henne också, att det var ju ändå en liksom erkänt kompetent människa, men det var ju bara det att det såg inte så bra ut, och sedan då med det här exceptionellt infekterade situationer som man liksom redan då nog såg i USA mellan de här partierna, så det gav ju förstås ammunition för republikanerna att titta nu att han har stoppat sin fru dit, att det här är ju inte seriöst, och den där, jag menar den där Obama, man, det här vad heter det där som kom under Obama, sen så kallas ju ofta för Obamacare, även om det nu inte är det officiella namnet på det, men det där under Clinton då så kallas för Hillary Care, och det var ju som för att man kallar inte för Clinton Care utan att man kallar det för Hillary Care för att liksom helt enkelt påminna om att det där är nog någonting som han har satt sin fru att pyssla med för att hon ska ha någonting att göra. Och hon figurerar så pass mycket i media så hon visste man ju att det var en verkligt erfaren person. Men det där var ju då något som man försökte sjösätta alldeles i början av hans presidentperiod, så att det där misslyckades, och då, sen är det ju det så kallade midterm election, alltså mellanårsval 1994, och då, det går ju i regel dåligt för en sittande president, det är nästan alltid på det viset, för att det är ju alltid någon som är besviken att vi fick en ny president, men han var nog inte så bra heller, så att det där med Hillary Care så bidrog nog till att republikanerna gick väldigt starkt framåt 94 och faktiskt tog makten i både senaten och representanthuset, och då var det många som räknade ut Clinton att ja men nu kommer han inte att få igenom någonting numera under de här två följande åren, och han kommer att vara bortglömd och han kommer inte att ha en chans 96, men att det är ju bara det att han vann ju ganska överlägset då han blev omvald. Det är en bekant till mig, en finlandssvensk journalist som heter Kjell Lindros, som du kanske känner, antar jag. Så han var ju korrespondent för nyheterna för Yle i USA då det var val 1996, och han sa att nu hade han ju otur som råkade vara korrespondent under det tråkigaste presidentvalet som någonsin har varit, för att det var helt enkelt så att Clinton vann rätt överlägset, för ekonomin hade det här gått bra och gått och väl med det. Jämfört med hur den såg ut då han hade blivit vald första gången, och republikanerna så nominera en kar som Bob Dole, som nu ansågs vara liksom ganska passé. Han hade varit en politisk veteran, men det var lite så att bäst före datum kanske hade gått ut, och bara som ett sådana exempel som nu kanske kan vara svårt att förstå för någon sån där yngre lyssnare, men att det var ju på den här tiden så var ju internet i sin, alltså det var ju som i vaggan helt enkelt, det var internets barndom, och den här Bob Dole så var den första presidentkandidaten som hade en hemsida på nätet. Och det, för att verka lite mer så där up to date med saker och ting, det var så fruktansvärt dålig liksom redan på det, för att det var ju liksom så outvecklat och sånt. Då kan man ju fråga sig att men hade någon annan någon bättre hemsida då? Nej, det var ju bara det att det var ju någon som hade gjort en parodi på Bob Doles hemsida, och den var bra, så den där parodin som, alltså den såg nästan likadan ut, men de hade bytt ut några ord och sånt, och sen blev ganska dråplig, så att den hade fler besökare än den där riktiga hemsidan. sidan. Så att det gick ju inte så där. Det gick ju inte så där riktigt bra helt enkelt. Så att det är det här bra att vara med sin tid, men man ska ju göra det ordentligt, för annars blir det ju bara löjligt helt enkelt.
Mm, humor är framgångsrik. Humor, på tal om humor, så var det inte det, någonting i South Park också om det faktum att Clintons vicepresident började få lite intresse av att själv ta
över. Jo, det var ju så att det här South Park, som är ju en fullständigt vansinnig satirserie på TV. Ja. Jag tyckte väldigt mycket om den där serien för de var den både äcklig och rolig. Nu den bara, i något skede blev den väl bara äcklig, tyckte jag. Men att det är något avsnitt, jag minns att jag skrattade gott åt det där, för att det är något avsnitt som var det någonsin som utspelar sig i Vita huset, och det handlar liksom att Bill Clinton sitter i sitt arbetsrum och jobbar och funderar på något sån här politiska frågor då. Jag minns inte exakt vad det var, men poängen var att Al Gore var också där i det rummet, men han gick omkring med ett måttband och tog mått av gardinerna, så att han liksom hade utgått från att det ändå han som ska flytta in där sen, men att det, man kan ju gärna se till så att valet är avklarat innan man tar mått av gardinerna. Och oberoende vad man tycker om Clinton och Gord och för all del, så ekonomin så hade ju varit bättre än på liksom årtionden. I det skedet drog ihop sig det där valet 2000. Den här lågkonjunkturen från början av 90-talet, som vi också såg här i Norden och på annat håll, så den var ju då ett minne blott. Men att det verkar så att den här Al Gore ville nog bli vald på egen hand, så att men det var ju Clinton som var den populära, så han borde ju ha synts mer, tycker jag personligen, alltså ska jag säga. Så att trots det riksrättsåtalet så var Clinton liksom en populär president, och då tycker man ju att Clinton skulle ha synts mera helt enkelt. Att det var, och jag menar, det var ju nog andra än jag som... Att nu talar vi om en period där jag började vara ganska gammal då redan, så att jag liksom redan hade det jobb som jag har idag och så vidare. Så att man liksom resonerar kanske på ett mer strukturerat sätt i de här grejerna. Jag liksom reagerar nog på det där att varför står inte Clinton och klappar honom på axeln och säger att visste ni att då vi skulle göra det och det beslutet, så var jag lite villråd, men då sa Al Gore åt mig att du tar och gör så här, det blev ju väldigt lyckat. Det är liksom men då, det där såg inte vi speciellt mycket av, eller det är nu min uppfattning, men att inte det är ju bara jag som tycker det helt enkelt, och det var ju...
Nej, men jag tycker vi har pratat om det tidigare någon gång, att frånvaron av presidentens stöd, synlighet i något skede när en vicepresident skulle komma fram, liksom påtagligt. Ja. Jag minns inte när det var.
Ja, det är nog Eisenhower och Nixon till exempel. Det är ju klart att så otroligt jämnt som det där valet var, så det är ju klart man frestas ju peka på enskilda detaljer och konstatera att det berodde på det och det och det berodde på det och det. Men att i det här fallet så blir jag tillfrågad om någon sån här enskild detalj, varför Al Gore förlorar, så nog ligger ju det där nära till hands nog.
Men Eisenhower, Nixon, där fanns ju en stor konflikt mellan de två.
Precis, och det fanns...
Men det fanns inte här?
Nej, inte vad jag vet i alla fall. Att det ska, så att det fanns ju som ingen orsak heller att vad vet man, de kan ju haft konflikter sinsemellan utan att vi vet om det, men att jag har ju svårt att tro att Bill Clinton tyckte det var speciellt bra att George Bush den yngre blev vald år 2000 istället för Al Gore.
Ja, visst, absolut. Men innan vi ska gå in på värderingen, det är någonting med äpplen och Bill Clinton också, du vet.
Finns en del presidenter tycker om någonting och någon tycker om något annat. John Quincy Adams är känd för att ha tyckt om äpplen. Men att då Bill Clinton äter äpplen, så äter han allt. Inklusive kärnorna och stammen och allt det där. För att det var någon lärare i skolan då han var liten som sa att det ska man göra, för man får i sig mineraler den vägen. Och vi kan ju konstatera att det är ju en... Jag tycker att det är en dygd att lyssna på de som förstår sig på saker och ting. Vare sig det då lärare som förstår sig på mineraler i äpplen eller valexperter som säger åt en att fokusera på ekonomin, som den här James Carville som vi talade om tidigare. Så att man kan inte veta allting själv och man kanske blir närblind för saker och ting, och då är det prima med goda rådgivare helt enkelt.
Ja, nej, men det är viktigt att prata om äpplen. Var inte äppelträd också delade när det var Washington när han var barn? Den där,
ja, men det var väl ett plommonträd. Han högg ner det med en yxa, och sen då så alla amerikanska barn lärde sig där i skolan. De var åtminstone förr i tiden att komma pappan och skitförbannad och frågar att vem har gjort det här. Så började George Washington gråta och säger att men pappa, du vet ju att jag inte klarar av att ljuga. Och så blir pappan röd och kramar honom. Ja, det är därför jag älskar dig min son, fast du har hugger det jävla trädet.
Nej, men det här är ju...
Sen skulle man kolla, så finns väl inte fanns det väl inte plommon i USA på den där tiden, eller päron eller vad det nu var frågan om.
Nej, just det. Clinton är ju en president som, det är tid av hopp liksom. Jag känner att det kommer sen att grusas när Bush kommer ju sen då, den yngre, och så kommer ju 9/11 och allt det här. Och det förändras världen och USA. Men det här finns hoppet, och han lyckas också med vad han gör. Att för mig måste jag säga att han framstår som en mycket bättre president än jag hade fått bilden av den här dokumentären. Och jag minns inte så mycket av hans politik, men och kanske att jag känner ändå att hans fru, alltså Hillary, kanske är den stora talangen där, men ganska lyckad president. Så att jag skulle säkert sätta honom kanske i samma som, nej, lite bättre än Bush den äldre, så att jag skulle nog ha honom mellan 10 och 15 någonstans.
Jo, no, det gör det.
Vad har du för bedömning?
Då jag nog försökte mig på en konkret rangordning, så hade jag honom på 13:e plats.
Ja,
så,
just det.
Menar, då är ju, liksom landar han ju på den här bästa tredjedelen, lätt och jämnt, men att det vill säga inte 10 i topp. Det är förresten Kennedy som jag har på 10:e plats, och sedan kommer Harry Truman och James Polk, och sen då Bill Clinton på det här 13:e plats. Men att jag tror redan att ett sådant här mer ordnat privatliv, så som inte ska ha lett i den här totalt onödiga riksrättsprocessen och så vidare, så skulle han nog kunna gå förbi åtminstone Truman och Polk, som jag nu har som snäppet högre upp.
Hur hamnar han på andras mätningar jämfört med din då?
Nej, nu har han landat rätt högt upp. Och om jag nu tar jag ur minne, för att det är ju trots allt rätt länge sedan jag har skrivit om det här, men att liksom han hör nog, tror jag, till det här som efterhand börja klättra lite helt enkelt, att man har på distans, för att det handlar om 8 år av, alltså, peace and prosperity, fred och välstånd, helt enkelt. Det gick ju ganska bra.
Ja, men alltså, hur mycket är det han faktiskt, och hur mycket är det tidens flöde? Kan man säga att det konkret är hans förtjänst?
Ja, det är ju klart att sånt är ju alltid svårt att säga, men att det är ju ändå så att i slutändan så är det ju chefen som bär ansvaret. Så att om det skulle ha gått väldigt dåligt, så då är det ju ändå han som skulle ha fått bära hundhuvudet för det. Så att man symboliserar ju ändå den tid man lever i, och sen är det ju alltid väldigt, det är ju ganska svårt att exakt säga att hur mycket har en viss person med händelseförloppet att göra. Jag tror väl att om vi tänker på min egen favorit Franklin D. Roosevelt, så där är det ganska påtagligt att han styrde ganska mycket, därför att han var så han var så aktiv. Men så att det går liksom att påvisa att han hade fingrarna med i väldigt mycket. Men därför är han också liksom på första plats i min rangordning, och i regel nog topp 3, topp 4, då man gör upp sådana här sammanställningar.
Just det. Men Clinton, får vi slutligen också säga, var ju aktiv när det gällde det här frihandelsavtalet till exempel.
Man drev igenom ett frihandelsavtal med med Kanada och Mexiko, det kallas för NAFTA det där, och sedan kan man ju, samma ju för all det, tycka vad man vill om det då, att det var bra eller dåligt och arbetsplatser försvinner till Mexiko eller något sånt. Men en annan grej som ju är, som vad vi kommer in på, sånt här som du nu har fört på tal med liksom mjuka värderingar och sånt, så är ju de här bestämmelserna om att kring sådana sjukdom och föräldraledigt och sånt, för att tidigare så var det, man har inte samma skyddsnät i USA, det har man inte än i denna dag, men att under Clinton så införde man åtminstone att man kan vara, man har en garanti att man kan vara bort från jobbet 12 veckor för sjukdom eller förälder utan att riskera sparken. Och liksom någonting så konkret på den punkten, så fanns det inte såna så klara bestämmelser tidigare.
Mm, just det. Den som vi har börjat fråga sen förra gången.
Ja.
Och jag frågade om den här ChatGPT då kunde ranka. Men han, eller den, sa att den är en bot som inte vill ta ställning, så den kan inte ge oss någon ranking för Bill Clinton. Men den nämner då bland annat NAFTA just, och det du just sa, det där med sådana här sociala regleringar, okay. Family and Medical Leave Act som du nämnde, och även en Children's Health Insurance Program.
Vet du vad den kommer? Ja, säg bara, säg färdigt.
Ja, och sen kommer förstås Lewinsky.
Ja.
Det uttalas inte, men det nämns här att det finns sådana affärer där.
Ja. Sedan då den där chatroboten utvecklas, så vet du vad den kommer att säga då?
Nej, jag vet.
Fråga Klaus.
Ja, precis. Ja, det ska vi föra in här faktiskt, tycker jag. Men jag försökte få den att säga hur bra var Clinton. Och då vill den fortfarande inte ranka, men det finns en mätning 2021 som C-SPAN har gjort. Och då var han faktiskt rankad som den 19:e presidenten, påstår chatroboten. Så det är något sämre än både vad du och jag och framförallt du har sagt, och vad de här andra undersökningarna har gjort.
Ja, det kan det är bra hända, men i och för sig det är inte någon dramatisk skillnad ändå. Det räcker ju med att någon... De använder lite andra kriterier, att liksom större betoning på hur man har kört sitt privatliv eller någonting sånt, och då dalar någon ganska fort. Så att det skulle vara en annan sak om man skulle anses vara på 30:e plats eller något sånt.
Det här
är ju ändå, nu låter det att man ska skylla ifrån mig, men att det är inte alls min mening, men att just så här att 19:e plats, det är ju ändå med viss marginal på övre halvan.
Ja, visst. Nej, men det stämmer ju. Och roboten säger sen slutligen, chatte här då, att överlag så måste man tänka på att Bill Clintons presidentskap bedöms utifrån de kriterier och perspektiv som själva utvärderaren har.
Ja.
Så att det påverkar ju väldigt mycket till den här roboten. Vad du, Klaus, säger, har för personliga.
Jo, för att redan om du skulle ta bort sånt som, om man skulle tycka att en presidents popularitet inte spelar så stor roll, eftersom inte det kanske är objektivt, så då skulle en sån som framförallt Kennedy hamna på en klart sämre plats, till exempel. Det är ju klart att vilka kriterier man har, det ser man ju också på såna tidigare undersökningar som har gjort, så att de varierar ju. Vissa har inga kriterier alls, utan man låter de här medverkande experterna bara rangordna dem rakt av, och sedan så väger man ihop det, och andra kan ha hur många liksom kriterier som helst, som kanske dessutom överlappar varann. Så att det var ju, för att nu tråka ut lyssnarna till vansinne, så att det var ju liksom det här det var ju väldigt mycket jobb med det för liksom min del, där jag gjorde min doktorsavhandling i historia om USAs presidenter, att kunna liksom få det överskådligt på ett vettigt sätt och liksom diskutera mig fram till vilka kriterier jag hade. Jag kommer ihåg att den här opponenten också, så han använde uttrycket metodologiskt minfält, för att han sa att det som formligen inbjuder ju till liksom kritik, att ja, men varför betonade det där och inte där. Men han sa sen också att han tyckte ju att han var mer imponerad av den biten än att han själv kanske skulle ha kommit fram till lite andra slutsatser, för att liksom, det finns ändå en tolkning där, det här är ju inte kärnfysik.
Intressanta saker. Och nu ska vi tacka för idag, och vi ska gå vidare nästa gång med 43:e presidenten, och då är vi alltså inne i klanen Bush igen, det är Bush den yngre. Men till dess, ha det bra. Tack så mycket, Klaus Stolpe.
Ja, tack själv. Alltid lika kul.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.